När jag hörde att det skulle bli en ny serie om den amerikanska utbytesstudenten Amanda Knox så tänkte jag genast, aj jo, hon den där äckliga mördaren. Och sen när jag såg att det var Monica Lewinskis produktionsbolag som skulle göra den här serien så tänkte jag, aj jo, hon som förstörde stackars president Clintons rykte.
Ännu en äcklig kvinna.
Då vänder du det så där, okej, fine.
Men alltså, jag tänkte så här, jag tänkte på en blå klänning och en fläck.
Ja.
Och så tänkte jag att nej, usch. Och man kan också kalla det här för internaliserad misogyni.
Ja.
Jag kunde inte uttala det där. Internaliserad misogyni. Kanske jag inte alls ska säga det, inte jag kan säga det.
Kvinnohat.
Det här är nämligen helt kvinnohat.
Ja. Nej.
Men jag kommer idag att prata om hur kvinnor demoniseras och ses som förövare, fast det skulle vara de som är offren.
Ja.
Och det här med anledning av den nya Amanda Knox-serien The Twisted Tale of Amanda Knox. Adrian, politisk depression, vad är det?
Nå, det är ett nytt begrepp som en professor i statsvetenskap har tagit fram och menar att då hotar, eller ja, han menar att den rådande demokratin gör oss deprimerade. Det är det han menar. Och jag tycker ju att sånt är jätteroligt. Så jag tyckte att jag skulle tala om det.
Låter bra. Och Joel, Dead Internet Theory.
Ja.
Vad är det?
Det är en konspirationsteori. Och jag tänkte att vi skulle ta oss ner i the rabbit hole av internets döende fas. På senare tid har jag känt att mina internetbesök är som att läsa telefonkatalogen i sin helhet. Man ser namn efter namn efter namn. Och sen finns det reklam som man också läser av någon orsak. Och i somras så hade börjat prata om att internet är till största delen omänskligt. Så jag vill prata om hur dött internet egentligen är. Kanske det är så dött att det går att lämna helt och hållet.
Okej, jag börjar. Nu kan ni sätta fast ögonen om ni vill. Och händerna på täcken. Nej, ni får ha händerna var ni vill.
Nice.
Tänk dig att du är 19-20 år och du har just fått reda på att du ska få fara till Italien och studera utomlands.
Mm.
I Perugia. Du får fara ut i världen. Och du anländer till den här vackra, pittoreska, italienska studiestaden. Du får flytta in i ett ljuvligt hus. Du bor där med tre andra tjejer. Du är också en tjej själv.
Aha, okay. Mm-hmm.
Och sen så blir du förälskad i en italiensk kille.
Mm.
Och bara på några dagar så blir ni snabbt seriösa och ni bara älskar varandra. Och livet är ett äventyr. Det här är precis allt vad du har drömt om i hela ditt liv. Och det är som i en film. En kväll så har du varit hemma hos din nya pojkvän. Och ni har pussats och druckit och rökt och haft er.
Mm-hmm.
Mest haft er.
Mm-hmm.
Och sen nästa morgon så kommer du...
Joel, sluta med.
Det var en bra kväll.
Ja, det var det.
Mm.
Nästa morgon, så när du kommer hem till ditt hus så märker du att något är lite underligt. Och snart inser du att en av dina rumskompisar är brutalt mördad.
Oh.
Här tar nu det här italienska drömmen lite slut faktiskt.
Mm.
Och du kan inte fatta att det här har hänt och du är liksom jättechockad och förstår inte något. Tänker det här.
Mm.
Nå, så hittar du där en... Nu behöver inte vi leka mer att vi är den här flickan, om det känns underligt.
Mina ögon är öppna sedan du sa brutalt mördad.
Bra.
Ja, jag hade öppnat när det var så där din pojkvän är italienare. Så var det. Nej, gud.
Han är bra på att kyssas.
Jo, han är charmig.
Gud.
När du hittar den här kroppen, då den är vet du, stympad och lemlästad och hit och dit.
Mm.
Och dessutom har någon glömt spola i toaletten. Och det här är faktiskt ett faktum att ni som har sett den här serien, Twisted Tale of Amanda Knox, så hon blir inte chockad av att hitta det där blod och sånt här, men att det är något ospolat i toaletten, så hon blir mer chockad av det,
yeah,
än att det där att det är något värrigare. Nå, sen så blir du intervjuad av polisen och förhörd och nu är ni tydligen fortfarande då Amanda Knox.
Ja,
okej, okay, bra.
Din italienska är inte perfekt, så det var du försöker förklara för polisen, så det blir inte alltid riktigt rätt. Alltså det blir lite ditåt. Hon har studerat en vecka kanske.
Ja.
Och för övrigt om ni undrar, vi lever nu 1 november 2007.
Mm.
Och det där, hon står där och försöker förklara och vara duktig flicka. Men hon fattar ju ingenting. Och det där, din pojkvän står där bredvid och tröstar dig. Nå, vad har hänt på riktigt då? En vit utbytesstudent som heter Meredith Gerscher. Hon är engelsk ros. Amanda Knox är från USA. Meredith Gerscher har blivit dödad. Och det, ni vet när en vit kvinna blir mördad, så då kommer pressen på plats genast. Och det här blev nu så att alla kom till den här lilla platsen genast. Och filmat som sekunder efter att, nej inte sekunder, liksom minuter efter att polisen hade kommit på plats och hittat där en död kropp. Jag berättar inte det här så bra nu, men jag är så inne i det här mordfallet nu. Hon står alltså Amanda Knox där utanför och pojkvännen försöker trösta henne, för hon fattar inte riktigt. Nej. Att är det en död kropp på riktigt? Hon har inte sett själva kroppen alltså. Så hon tänker att när det var i Halloween, är det en död docka, är det en fot, vad är det? Det där blodet, var det riktigt blod? Är det liksom teaterblod? Och det som händer är att utländsk media filmar henne och hennes pojkvän och de pussas och han tröstar henne. Hon ser lite för glad ut. Det är 3 sekunder det här klippet. Mm. Men det loopas och visas runt om i hela världen om och om igen. Och hon reagerar alltså helt enkelt fel, tycker världen. Och det här kommer att förstöra hennes liv. Hur skulle ni reagera om det där? Hur reagerar ni i chock?
Det där är ju en sån här grej som man tror att man kan tro och tycka hur man vill och att man är. Jag skulle nog ändå ställa mig upp och hjälpa, eller jag skulle ändå försöka hålla huvudet kallt, jag skulle ringa 112, jag skulle vara sådär, okej, nu gör vi så här, det är vad jag vill att ska hända. Men vad jag vet är, jag råkade skada min bror en gång då vi renoverade hans hus med ett järnrör, råkade sätta det i öga på honom.
Va? Oj.
I misstag, ja. Och han gick in i någon kroppslig chock och började skaka på marken. Och då var det ju ett sånt läge att okej, jag var mycket yngre, men ändå, då var det ett sådant läge att okej, hur reagerar jag nu då? Nu är det olyckssituation. Och jag stod bara och stirra i full on 5 minuter. Stod och tittade på vad jag har gjort. Kunde inte göra något.
Du var den enda av dem som kunde titta i den där situationen.
Jag hånglade med min pojkvän. Det kan ändå vara bra att veta. Alltså det är liksom nyttigt för mig att veta att jag är helt värdelös då det där händer. Kanske för att det var någon skam som slog över mig just i den situationen. Men det kan det också ha gjort för Amanda Knox. Att vad har jag gjort? Vad borde jag ha veta eller sådär, borde jag ha hjälpt eller något sånt. Man kan på riktigt inte veta hur folk reagerar i den här situationen.
Ja, alltså jag fattar inte att det var 3 sekunder. 3 sekunder?
No, den här, så berättade hon själv i en podcast jag lyssnade på som hon faktiskt gjorde tillsammans med Monica Lewinsky. Så berättade hon att det var en 3 sekunders loop. Och det finns också ett så här, alltså ett problem var också sen att under polisförhören så innan hon skulle få in i ett rum så gjorde hon yogarörelser och gick i spagat. Och det här tyckte man att det var så opassande och så sjukt. Att varför gjorde hon det? Och det blev sådana rykten att hon hade hjulat runt och stått på huvudet. Att det blev liksom växte. Och jag har en förkärlek för att gå i spagat.
Jo då.
Så jag kände
jo, tack.
Så det här var ju lite fräckt. Alltså hon kanske behövde göra det här för att lätta upp, liksom orka.
Ja.
Men alltså tog folk på riktigt det där som ett bevis på att hon hade liksom begått mord, att hon hade liksom, för att hon jula omkring, för det låter så otroligt sådär tecknat för mig.
Ja.
Att liksom sådär, efter att du har tagit livet av någon så håller du på och jula omkring och liksom har visselpipa och grejer och bara såhär,
de har föreställt sig en sån Reservoir Dogs stuck in the middle with you scen, hon har dansat runt med något mordvapen och lite sådär, ja men gjort cartwheels och shit.
Jag kan berätta det som har hänt på riktigt. Det alltså att en man som heter Rudy Gide, så han har våldtagit och mördat den här Meredith. Och sen så säger han vittnar och säger att men han gjorde det inte ensam. Om jag har förstått det rätt så har han inte sagt att det är Amanda Knox och hennes pojkvän Rafaele, utan han har bara sagt att han inte gjort det ensam. Och det där, man hittar den här Rudy Gides DNA-profil på kroppen, i kroppen, överallt. Man hittar inga bevis mot Meredith och hennes pojkvän. Men när hon har betett sig så där underligt genast efter det där mordet, så börjar man också, hon är ganska vacker, och det här är också emot henne, hur det nu än låter, så börjar media jättesnabbt, och också den italienska polisen, och det är kanske ännu sjukare, fylla i luckor som man inte riktigt vet. Och man börjar fantisera att det är nog säkert så att han har inte varit ensam. Och att de tror att Kärcher, hon hade nämligen varit tillsammans med sammanlagt 20 män och hon var bara 20 år. Då tänkte man att det här är ju en köka. Från USA dessutom, den nya världen.
Amanda, tack snälla.
Jo, Amanda, att om hon har varit så där promiskuös så då måste hon ju också vara mördare. Ja. Och man börjar hitta på en historia som gick ut på att den här mördade kvinnan, att hon var en sån här engelsk ros som var oskuld. Och sen hade Amanda varit så att hon ville ha en orgie. Och sen det här också det löjligaste, det kom alltid in att det var en satanistisk orgie.
Ja.
Ja, så man tror att Amanda har blivit rasande på att hon har varit så frigid, den här Kärcher, och så har hon mördat henne. Och det där, det finns en bok som handlar om att Amanda Knox utseende arbetar emot henne. The Fatal Gift of Beauty, den kom 2011. Och i det här, för att det är också sant att efter det här så pratar man nästan bara om Amanda Knoxes utseende.
Mm.
Och hon börjar kallas för Foxy Knoxy.
Ja.
Och det är också, hon har använt det här Foxy Knoxy själv, kanske på sin MySpace eller och när hon spelar fotis, men så vred man det och använde det till henne, mot henne, att Foxy Knoxy, att du bara mördar och förför.
Mm.
Och så tänker jag, men sen så börjar jag tänka så här, att det här är nu bara mina egna tankar, men att jag tror att också att om Amanda Knox skulle vara riktigt oattraktiv så skulle man kanske också kunna säga att det är därför hon har varit mördare och pervers och sjuk.
Alltså definitivt, för det var det som jag tänkte att skulle vara grejen, att hon är avundsjuk. Alltså det för mig låter vettigare att någon är avundsjuk på att någon är snygg än att tänka att någon är frigid och därför måste den dö. Jag menar, bara det, om du är kåt så finns det ju bara fler åt dig om den där är frigid. Det är ju bara kul. Cool.
Och också det är ett relativt haltande argument för mord. Eller sådär. Det är inte den bästa om, vad heter det, motivet. Men ändå skulle det make mera sens än att jag är också vacker typ. Jag vill ha, ja, alltså.
Du menar att Sherlock Holmes har aldrig liksom varit sådär att I deduce, du är frigid. Du menar det?
Hysteria.
Ja, just det. Okay, ja, just det. Ja.
Men jag tänker sådär att Amanda Knox, hon borde ha varit ganska sådär plain, att man inte skulle kunna sätta fingret på att är hon ful eller snygg eller vet ni, någonting, så det skulle hon kanske komma lite lättare undan.
Ja.
Jag tror att det är så här att kvinnor, kom ihåg, nu lever vi i Italien 2020. Kvinnor, fattiga, obildade, alla som inte cis, alla som har lägre status i samhället, har ett snävare utrymme. Och jag tänker, det här, jag vet inte, det här är säkert någon teori som finns på riktigt, men jag hittar på det här själv nyss. Och jag tänker att ju lägre status du har, desto mindre svängrum har du.
Mm.
Är det här någon här basic teori?
Kulturellt kapital låter det som.
Ja.
Och så nu hängde jag med, du menar att desto mindre kapital du har, desto mindre svängrum. Så det betyder, men Amanda Knox hade mindre för att...
Hon var kvinna i Italien och hon var amerikan.
Okej, nu förstår jag, nu hänger jag med.
Ja.
Och ansedd promiskuös på något vis, vilket då skulle sänka ens kulturella kapital.
Speciellt i ett machosamhälle,
ja.
Och ännu på den tiden, att där du är antingen då hora eller Madonna.
Ja.
Och kvinnan är ju inte riktigt värdefull.
Nej.
Och det vet vi alla. Och det där...
Så är det.
Ja, så, och sen att det där kvinnans svängrum, att du får inte vara för ful, du får inte vara för snygg, du får inte vara för mycket av något, eller för lite av något. Och liksom allt vad du gör kan vara fel om man vill ha de brillorna på. Och det blev nu sen så att Amanda Knox och Raffaele, alltså hennes pojkvän, dömdes till över 20 års fängelse. Den riktiga mördaren, Rudy Gide, fick 16 år. Han har nu kommit ut den 21. Och bara som en liten parentes, så han är nu igen anklagad för sexuella trakasserier och att han har stalkat en före detta flickvän, och han ska vara i rättegång nu i december 2025.
Men, det var ju bra att han inte slutade med det där.
Nej, han slutade inte, men ändå så har vi inte hört hans namn. Rudy Gide, alltså den riktiga mördarens namn, känner vi inte till ens. Det har aldrig varit i några rubriker, kanske en gång. Amanda Knox har varit tusentals gånger i rubrikerna. Meredith Kärchers namn har aldrig varit någonstans, alltså mordoffret. Det är liksom så jättesjukt hur snett det har gått. Och Amanda Knox och Raffaele, pojkvännen, så kom ut faktiskt sen efter 5 års fängelse. Men ännu denna dag så alltså ser man på henne som att det är något sjukt med henne, att hon är en mördare. Eller jag såg det när jag hörde hennes namn. Så trots att jag har varit med när det här hände, så har jag sett, alltså min hjärna kommer bara ihåg de där rubrikerna, Foxy Knoxy har mördat. Min hjärna kommer inte ihåg att hon sen blev fri. Det har ju inte varit lika mycket rubriker och absolut inte lika många gånger. Så Och sen finns det något där ingen rök utan eld. Nu var det väl något sjukt med henne. Så för mig är hon liksom en fallen kvinna. Och hur är det med Monica Lewinsky som har producerat den här serien? Vad tänker ni när ni hör hennes namn?
Alltså nu råkar det ju vara så att jag vid något skede såg hennes intervju i det här Last Week Tonight med John Oliver. Där talade hon ju mycket om den här klänningen och den här fläcken. Hon blev liksom ett skämt. Alltså hela hennes liv var ett skämt vid något skede. Så jag tänker ju på det. Men jag misstänker att de flesta människorna tänker på det du sa i början. Det vill säga att hon var den som liksom fanns under Bill Clintons bord i sådär Oval Office. Men ja, jag fattar hur du tänker.
Det finns en sån här meme där man ser en bild av Bill Clinton och så står det att folk är födda efter det och det året. Jag vet inte att det är två människor i den här bilden.
Lite så tänker jag också.
Jag har nu faktiskt, alltså nu jag tänker inte mer så där. Jag har lite ändrat mig nu. Jag har blivit lite vettigare här nu på sista åren. Jag förstår att det var inte Monica Lewinsky som har gjort något fel. Jag förstår att det är Bill Clinton som var otrogen, som missbrukade sin maktposition. Och hon var bara en oskyldig kvinna som plötsligt målades ut som att det är hon, alltid hennes fel. Att man skrattar och mobbar henne i 10-20 år.
Ja, det är så galet. Jag tänker också på Yoko Ono för att göra en lite svagare parallell. Men ändå det här att det ska vara liksom... Ja, det är någonting med en tanke om förförarskan. Att de här männen kan inte hjälpa det. Att de har bröst, de här kvinnorna har bröst. Men alltså, att, vad ska han göra då? Ska han inte ligga med, någon, med den här kvinnan som är hans anställda? Men det går väl inte?
Alltså det som jag började tänka på direkt nu var liksom sådär Stormy Daniels fall. Så det har inte alls fått samma typ av effekt överhuvudtaget. Och där är liksom på riktigt, alltså om man ska tänka stora bröst, så hon är ju en porrstjärna. Ja. Och det liksom finns ingen tanke om sådär, vet du, att jag, alltså, jo, han är skyldig, liksom Trump har gjort det. Och jag vet att ingen orkar lyssna på det namnet någon mer. Men ändå, att det är liksom någonting som har hänt ändå. Ja. Att liksom,
och otrohet är det ju väl. På samma sätt som för Trump som för Clinton. För de brukar vara så brydda om otrohet i
USA. Ja, det är sant, det är sant. Men jag tror också, jag träffar Stormy Daniels. Nu ska ni säga wow.
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 Tack. Och det där, jag tror också att hon... jag gick runt med henne och alla karar blev så där jätteglada och började hälsa på henne som en god vän. Vilket jag kan anta att hon var också. Men det där, jag tror att med Stormy Daniels så hon ägde sitt... Nu använder jag klyschiga ord, men narrativ från början. Hon var en porrstjärna. Alltså, hon skäms inte. Alltså, hon vägrar skämmas. Och jag tror att den där Monica Lewinsky, så de blev liksom så shamade att de själv började shamas. Ja. Men det som har hänt nu är att de har börjat berätta sin historia, ta tillbaka det där. Och fast de skäms så förstår de att skammen inte är deras. Ja. Så de här kvinnorna, och det är många av dem, alla som vi mobbar på 90-talet, allt från Britney Spears till Pamela Anderson till precis alla, så de har tagit tillbaka berättelsen och berättat trots att de kanske bara, för de förstår att de kan inte bara lämna det. De kan inte bli av med sitt förflutna. Och jag tror att den här Stormy Daniels, så hon kom inte från en plats av skam alls. Är vi redo för lite det där en depression?
Ja.
Ja.
Yeah.
Ja, ja.
Det är aldrig fel. Aldrig fel.
Det är aldrig fel. Nej, hörni. Alltså jag tänkte nu att vi fortsätter bara på det där hur det där sjukt det var med Amanda Knox, så kan vi bara säga att världen är sjuk i huvudet. Eller hur?
Jo.
Det liksom behövs inte så mycket nyhetsrubriker för att förstå att så är fallet.
Mm-hmm.
Och då kan vi väl konstatera att allt är kört också. Det finns inte någon vits att försöka ens.
Oj.
Det är bara att ge upp.
Nej.
Det var ett litet hopp.
Håller ni inte med om det här?
Nej.
Nej.
Absolut inte.
Faktiskt inte.
Tvärtom.
Jag är glad att säga att jag håller inte med. Det finns ännu något hopp någonstans.
Oj.
Yep.
Det här blir jätteintressant för mig. För att jag var liksom sådär...
Du är uppgiven.
Jag är så uppgiven. Jag är liksom sådär på riktigt. Liksom, och det finns inte någon vits att rösta. Det finns inte någon vits att demonstrera. Det finns på riktigt inte så stor vits att stiga upp på morgonen ens.
Mm-hmm.
Men okej, okay, då har vi inte en term för er, men vi har en term för mig.
Ja.
Och det är politisk depression.
Ja.
Och jag tycker ju att det är jättetrevligt att för en gångs skull få en titel.
Mm.
Jag vet inte om ni behöver sånt här, men jag känner mig alltid trygg.
Ibland behöver man att någon säger att det där det, man får, det är som att en terapeut säger att det där är normalt, det där händer många och det heter det här och sådär. Det finns någon trygghet i det, ja.
Ja, ja. Och i det här fallet så kan vi väl säga att det är normalt och det finns ingen orsak att känna sig trygg.
Nej, ja.
I juni så publicerade en professor i statsvetenskap, Christopher Ojeda, boken Sad Citizen, How Politics is Depressing and How It Matters. Mm. Jag antar att ni inte har läst det här.
Inte hela boken, men utdrag, och jag har hört några intervjuer, och otroligt fascinerande allt vad han säger. Alla måste studera den här mannen och vad han säger. Mm.
Ja, gud Anne, alltså jag blir alltid både imponerad och ledsen att du är så mycket mer påläst än jag när det är mitt ämne. Alltså, vet du hur jag fick veta om det här? När jag träffade en kinesisk forskare som då berättade om hur det ser ut i Kina, och hon var så där, ja, att i Xi Jinpings Kina, så där liksom ingen tror nog mera på att man kan förändra någonting. Mm. Att fast man ser saker som borde förändras, så är man bara så där att ja, men det finns inte en utväg, det finns inte något alternativ. Nej. Och då sa hon political depression. Och det är ju så här jag alltså får alla mina forskningsresultat via Tinder-dejter. Det är ju det. Det är så jag får grejer.
Ut i världen, träffa folk, nya upplevelser.
Nya upplevelser, like och sen liksom swipe left.
Och den grejen, ja.
Och ja. Mm. Men alltså, jag är så glad, Anna, att du tycker att det är fascinerande, för det tyckte jag faktiskt också. Mm. Det var så självklart för mig att tänka att politik hänger ihop med hur man mår. Och samtidigt så är det någonting som jag upplever att inte egentligen borde få påverka hur man mår. Att det är liksom sådär, vet du, om man tänker sig hur ett val går till, så finns det alltid en vinnare och det finns alltid en förlorare. Mm. Och då tänker man sig, tycker jag i Finland, att den som förlorar, så den får bara inse att det är att rösta nästa år. Och så får man stå ut med det nu liksom i 4 år. Mm. Liksom, att det är så det funkar. Det som är grejen här med politisk depression, som det här Ojeda vill visa på, så det är det att dels måste man tänka på att nedstämdhet på riktigt inverkar på hur man ser på sina möjligheter att påverka överhuvudtaget.
Jo.
Och sen också att vi då lever i ett sånt klimat, just som vi var inne på med, vad heter det, Amanda Knox, att någonting kan liksom loopa hela tiden. Så du liksom får hela tiden liksom bevis på att det du rösta om. Så det går inte att lösa. Och där är liksom, alltså vet du, till exempel nu så lever vi i nedskärningstider. Mm. Och då är det så att, det måste sparas. Det måste sparas. Mm. Okej, hur ska vi spara? Det finns bara ett sätt att spara. Vi måste köra i välfärden. Och det här betyder till exempel att människor som tycker att det skulle vara bra att ha liksom, vet du, hälsovård och så. Så de är bara så där, vet du, att det finns inte egentligen en vits för mig att engagera mig vid något. Jag säger inte alla gör det här, men det här kan bra hända. Mm. Och det här Ojeda menar att det är den tredje mest ledande faktorn i europeiska val, liksom hur man röstar, det är depression. Det är liksom mental hälsa. Alltså hur du mår inverkar på hur du går till liksom valbåse. Om du går överhuvudtaget, du låter bli, för du mår så dåligt. Och det här, då skulle jag ju förstås vilja ställa frågan då, vilket jag förstår att ni redan har svarat på, men på något sätt. Men om ni tänker er att det går att förändra på saker, hur går det att förändra på saker om ni inte är politiskt deprimerade?
Alltså, jag hörde på en intervju med det här Ojeda.
Ja, du säger det bättre än jag.
Nej. No. Så han sa att det är väldigt många som känner den här politiska depressionen, och det resulterar i det att de tänker att det där min röst kommer inte att vara det där som gör skillnad. Och faktum är att det är ju, jag har tänkt på det här själv. Någon gång det har regnat och jag vet att nu stänger vallokalen snart. Jag behöver inte berätta åt någon om jag inte går att rösta. För knappast är det just att det står och faller på min röst. Så här börjar man tänka och kalkylera för att slippa av med det där. För att, men det känns inte viktigt. Man känner hopplöshet. Vad var din fråga? Jag tror på minoriteternas influens, heter det så. Det finns en sån här Serge Moscovici som är en sociolog, psykolog, gammal. Så han har berättat att det finns alltså, jag tänker så här. Alltså minoriteter, suffragetterna används ofta som exempel på hur några få startade en gräsrotsgrej som sen ledde till kvinnor fick rösträtt. Jag tänker, det här är så banalt och så naivt, men det är därför jag har så mycket hopp. Jag tänker att en människa kan förändra allt genom att förändra en grannes liv eller förändrar folk i Berghälls, att det blir mindre ensamhet därför att man ler åt alla som kommer emot dem.
Mm.
Alltså, det låter så tokigt, men jag tror det här i mitt hjärta.
Det är fint det där.
Att de där små, små, små sakerna, att det kan vara livsavgörande och sen kan det bli ringar på vattnet. Och jag tror att det finns alltid någon som hjälper. Det finns alltid något bra i allt fruktansvärt.
Vem är du och vad har du gjort med Anne Hietanen? Nej, men det, vad heter det? Alltså, hur är det med dig, Joel?
Jag tror så starkt på pendelns svängning i det utzoomade perspektivet. Och på att just kapitalistiska system är byggda för att ta sönder sig själva och kommer äta sig själv från reven i något skede. Det betyder att jag ser en värld där någonting faller, sen är det vad som tar vid som är frågan. Men saker faller alltid och det betyder att det finns alltid en horisont någonstans. Sen är det just kanske den här rörelsen med leende människor i Kallio därför blir det viktigt var man själv står eller hur jag själv tänker att är jag engagerad eller vad är viktigt för mig. Inte för att det kan, för absolut är jag deprimerad på det viset att jag tror inte att det vad jag gör just nu kan förändra systemet i sin helhet. Men jag tror att det som motståndsrörelsen bäddar för kan vara det vi landar i när skiten faller.
Alltså det här är så cool, för ni har alltså på riktigt summerat det som är Ojedas lösning på liksom, politisk depression. Där man dels tänker sig att hela liksom, systemet, hela beslutsfattningen, hur vi röstar, hur partier liksom, försöker locka röster.
Mm.
Så det ska ställas om. Där tänker jag, Joel, din tanke om att kapitalismen i någon mån äter sig själv.
Mm.
Jag är ju personligen av åsikten att vi har redan gått förbi någon form av kapitalism och just nu så lever vi i någon form av hellscape där det liksom bara det är inte ens fråga om att vi ska liksom göra pengar på människors girighet. Vi verkligen bara ser till att människor har det så dåligt som möjligt.
Mm.
Ja. Men sen var det andra som han säger, är liksom att hur individer ska kunna liksom göra någonting här. Och då kommer vi in på det som var Annes liksom så där kyrkpressen, kristna liksom sådana motivationstal där man ska så där, du träffa varandra och man ska liksom, vet du,
säg hej.
Engagera sig i varandras liv. Och jag är så glad att få vara med i studion just nu, fast jag tror att vi har bytt ut er mot något ufon, för att jag var på det, jag bankade så hårt på att ni skulle vara liksom med mig nedstämda och deprimerade.
Det är klart att vi är slitna, inte sant?
Jo.
Men det
kommer jag komma tillbaka till det. Jag har grejer om det också.
Ja.
Ja. Men det vad jag tänkte var att alltså den här Christopher Ojeda då, så han alltså använder sig av ett begrepp från psykologin, depression.
Mm.
Och depression så tar både kroppsliga uttryck och känslomässiga uttryck och inverkar på dina relationer. Och allt det här så håller han liksom i huvudet. Och vi ska lite återkomma till det. Men det han glömmer bort i sin lösning är att deprimerade människor bryr sig blanka fan i andra människor. Det är kännetecknande för depression. Att du på riktigt inte orkar engagera dig i andra.
Det är ett själviskt tillstånd. Man har inte möjlighet att tänka på någon annan än sig.
Du är där i din grop. Världen är beroende på hur illa det är ställt för dig, så är den grå eller svart.
Ja.
Och då att någon står där och så där säger kristet att nu alla med och sjunga kumbaya.
Mm. Men usch!
Jag bara parafraserade. Det var det du menade. Jag såg det på dina
nej,
ögonbryn.
Nej, det var inte.
Men jag raljerar lite. Men ni förstår, alltså det är egentligen en lösning som lämpar sig för människor som inte är politiskt deprimerade. Jag säger alltså inte nu att ni har fel. Jag säger att om det verkligen är en människa som är så där, vet du, det finns ingen point. För att så fort som jag går och röstar, det är inte bara det att min ena röst inte räcker någonstans. Utan fast jag skulle välja in mitt parti, så skulle mitt parti hamna i en koalitionsregering som skulle direkt vara så där att nej, det finns ett vågmästarparti, vi gör inte det som ni har sagt, vi måste vara anständiga nu, eller vi måste ha ansvar. Det finns alltså nu historiska grejer som jag vet inte om ni har följt med Finlands politik, men det har hänt ganska nyligen med regeringen Marin till exempel. Och sen finns det då ett mer globalt perspektiv man kan ta där man är sådär att okej, fast vi skulle satsa på det som jag skulle vilja satsa på, som resten av världen håller på liksom med att liksom ladda upp med kärnvapen, så vad annat kan jag göra? Och det tycker jag att det är en jätteintressant fråga egentligen. Det är nästan så att jag blir lite kåt. Nästan. Men det är min liksom, så där reaktion till allting som gör mig lite intresserad.
Men vadå, menar du hoppfull? Eller vad menar
Nej,
du med kåt?
Nej, inte egentligen. Ja, kåt är så, det, jag tycker att det är så brett ord. Men liksom, så där, vet du, att, alltså, jag blir intresserad för jag tänker mig att, och det tror jag också att är någonting Ojeda är inne på. För att han talar om en taktik som är suppression through depression.
Oh, wow.
Och det är liksom att man helt enkelt ser till på olika sätt att människor inte upplever hopp. Och då tänkte jag gå in på, vad heter det, känner ni till alltså Sally Rooney och fallet Palestine Action?
Ja.
Ja.
Det var ganska överraskande för min del, allt som har hänt. Men det här är din story igen.
Berätta, Sally Rooney är alltså författaren.
Sally Rooney är författaren, hon är liksom den som skrev Normal People, ja, som var på alla kvinnors Instagram där vi nu skedde. Och alltså, hon gick då och skrev en lång insändare i Irish Times, 16/8. Den är alltså värd att läsa. Där hon liksom helt enkelt, hon trashar liksom bokjätten W.H. Smith och liksom påpekar att BBC är shady och att britterna håller på att liksom gå åt yttrandefriheten och liksom minska på medborgares möjlighet att demonstrera. Mm. Och så sa hon att hon tänker stödja aktivistgruppen Palestine Action med sina royalties, med sina pengar. Problemet är nu alltså att Palestine Action,
den är terrorklassad, va?
Har terrorklassats, jo, av England. Och det är alltså på samma nivå som Al-Qaida nu.
Ja. Oh.
Och det här betyder att Sally Rooney riskerar att bli dömd för att stödja en terrororganisation. Ja.
Mm. Men det var därför hon skrev det i en irländsk tidning och inte en brittisk. Aha. Det måste också påverka lite.
Men det måste, men hon påpekar ju också det att Irland har, de har bara sett på medan liksom deras egna medborgare blivit bortförda i samband med demonstrationer. Att det är liksom, alltså människor som demonstrerar under liksom, vad heter det, plakat med Palestine Action eller har t-shirt med Palestine Action, så riskerar 14 år i fängelse. Mm. Och då, om ni inte alltså förstår skillnaden här, så är det alltså att Palestine Action är en organisation som vill se till att Gaza, Palestina, befrias. Mm. Och de håller på med att förstöra vapenleveranser till Israel primärt. Mm. De är inte våldsamma mot människor, de förstör egendom. Mm. Al-Qaida å andra hand är en terrororganisation som alltså filma in halshuggningar på journalister och soldater 2014-2015. Och jag vet inte om man behöver säga mera om den organisationen. Mm. Men att de båda jämförs, de båda sätts på samma klass. Så det skulle jag säga att är en form av suppression through depression.
Ja.
Inte bara vad gäller Sally Rooney, utan också vad gäller mig när jag ser det här. Mm. Vad tycker ni om den här liksom tanken jag har just nu?
Just den här känslan att det där går ju inte. Alltså, det att ens de få kanaler man ser, de få handlingar man kan föreställa sig är fruktbara eller sådär. Den här tanken, vad ska jag göra rent konkret? Finns det något jag kan göra? Och även om jag skulle vilja gå och göra någon slags civil olydnad eller någon sån aktion, det blir som nästan löjligt. Att, nej men då är det terror. Alltså den gången jag är modig, föreställer mig en bättre värld. Revolution ska se ut så här, att jag lite vågar göra något. Men att det görs direkt omöjligt eller så farligt att jag måste ställa mitt eget. Inte kan jag sitta 14 år i fängelse för att jag valde fel tepajta. Det går inte. Man blir så nedslagen av det.
Ja. Ja, och det var det som jag tänkte också på det här när du tog upp utseende nu igen och du tog upp tidigare utseende. Och det finns alltså forskning på riktigt som tyder på att liberaler, människor med liberala värderingar, är överlag mer stressade och ledsna än konservativa för att liberaler oroar sig för liksom samhällelig orättvisa.
Ja.
Som till exempel just civil olydnad, ja, eller inkomstklyftor eller rasism. Och det här betyder ju också att konservativa är snyggare.
Ja, de har orkat stiga upp och fixa sig.
Bättre hy.
De har bättre hy. Och, de har, och det var det. Det var det. Jag menar, nu liksom, när ni har kommit med era lösningar, då, jag är så glad du sa bättre hy. För att jag tänker liksom att era lösningar, det här, göra om systemet, engagera sig själv, de är självklara, de är rimliga, de är bra. Men min lösning är någonting mycket mera så där i tiden. Känner ni till snail mucusin?
Nej.
Snigelslem?
Ja.
Okej, för jag trodde att din lösning skulle vara aggression. För det finns ju två olika. Du kan reagera med depression eller aggression.
Depression kan till och med innehålla aggression. För att män som har depression så brukar bli våldsamt aggressiva.
Men snigelslem tänker du på. Så hur jobbar du med det?
Nå, ser du. För att snigelslem är alltså jättepopulärt just nu inom skönhetsvård.
Ja, jag använder det.
Du använder det?
Yes. Ja.
Det används också liksom inom kirurgin. Det används också, liksom, vad heter det, om man har magsår. Jag blev så fascinerad av att se en mask som liksom utsöndrar snigelslem. Har du en sån?
Nej.
Nej.
Att jag skulle ha hemma en mask som jag mjölkar varje
dag. Nej, inte en mask utan en ansiktsmask.
Ah, okay.
Jo, men, jo det har jag säkert.
Ja, som utsöndrar snigelslem. Ja.
Jo.
Ja. Men vet du hur man får snigelslem?
Oj, det är så hemskt, man torterar dem.
Ja! Just det! Man har alltså en pinne och sen så går man efter dem och sen så liksom petar man dem och sen så vet du, de stressas. Och jag på något sätt tänkte mig nu att om vi nu en gång alla vet vad de rimliga lösningarna är, men ingen vill göra dem, så hur skulle det vara med en riktigt absurd lösning? Vi skulle bara alla, när vi liksom känner oss riktigt deppade. Så du kan ha en extra lång pinne om du inte kan stiga upp från sängen. Du kan ha liksom din snigel bredvid dig. Och så får du bara liksom lite sådär peta på den. Och så gör du något nyttigt. Och du får bra filis. Och du blir snyggare.
Lika snygg som de konservativa.
De konservativa. Och då ökar vi liksom bra sådär PR för liberala.
Uh-huh.
Jag är inte helt emot det här, men jag är inte helt för det heller. Alltså, jag kan säga, det här är ingen kritik, men det här är ju lite absurt.
Det är lite absurt. Men jag tycker ju att allt det jag har gått igenom är lite absurt.
Ja.
På sätt och vis så är det här det minst absurda.
På många sätt.
Den här lösningen. Jag är med. Fast jag tycker synd om de där sniglarna. Jag tycker att det är de som får tortera oss istället. Jag tänker sluta nu med det här förbannade snigelslemmet. Inte hade jag tänkt på hur det kom. Jag tänkte nu när du frågar mig.
Nå, du kan, men du liksom så där förstör min idé av en bättre värld. Men det får du göra.
Jag är inte med. För det går inte med i min syn om vad förändring i samhället är. Alltså, som sagt, jag tror att systemet måste crumble och förstöra sig själva först. Men sen när det rådande systemet faller så är det vi som ska vara där och ta vid. Och då ska inte vi vara galningar med sniglar hemma. Vi ska vara redo. Ska vi börja i galna ändan och då prata om The Dead Internet Theory. Det är alltså då en genuin konspirationsteori, det är hur det beskrivs. Den fick uppmärksamhet kring presidentvalet i USA 2016, då Trump valdes. För den gör alltså gällande då att så gott som hela internet är dött. Och med dött menar jag icke-mänskligt. Och att det därigenom är styrt av någon deep state. Där kommer konspirationsteorierna in. Och internet finns till för marknadsföring och inflytande på val. Politiska val. Den menar att Google är ett fuskbygge. Att det sökbara internet är mycket mindre än vad vi låts tro.
Hej, det kan hända. Vet ni vad jag läste igår?
No.
Att man, det här är nytt på Google, att du kan customize din sökfunktion. Visste ni det här?
Ännu mer än de gör själv för pengar.
Ja, och så att man själv liksom kan moderera det där, vad du vill ha.
Man får välja hurdana svar man får.
Ja, vilken bubbla vill du leva?
Men... Vitto. Jag blir så sur.
Men alltså grejen är alltså, nu ursäkta jag avbryter dig, men allt du har sagt hittills så har jag bara varit sådär, men det där är ju sant, men det där är ju sant, det där är ju sant. Fortsätt, fortsätt.
Men den gör också alltså då som sagt gällande att det mesta, om inte allt innehåll på internet har ett icke-mänskligt ursprung. Det är ganska lätt att motbevisa. När man själv går på Facebook och skriver något så är man inte en bot utan man är själv en människa. Och man kan härleda ganska många. Jag känner ganska många som har satt något på internet någon gång som jag vet att finns och jag har sett dem göra det. Alltså det går att bevisa motsatsen. Vad som är jättesvårt att bevisa är vad procenten är.
Men det är ju just det, för det var det, alltså när jag satt alltså ett tag på vägen hit, för jag var vid Norge, det var jag också jätteintresserad av det här, the internet theory, och hur det hänger ihop med AI slop, alltså det att liksom AI håller på att producera en massa liksom gulliga, omöjliga bilder och videon och grejer. Ja. Och jag som konstnär verkligen hatar allting. Mm. För att folk bara trycker på en knapp och så är det sådär konst! Ja. Och så säljer man det. Men liksom alltså jag läste någon sån här, vad det nu var, bitcoin spekulant, som var så där liksom att, vad heter det, 50% av internettrafik skulle vara liksom bot-relaterat. Ja. Och av X, alltså tidigare Twitter, så finns det då en, alltså det är jättesvårt att bevisa som du säger, men att så mycket som 76% av postar kan vara bottar. Mm. Och X har ju till och med nu en funktion, alltså en AI-tool, som skapar svar åt dig. Du bara liksom skriver in liksom sådär, vet du, ett prompt, vad ska den få liksom för svar från till exempel då Joel, som helt bevisligen då är vänster. Ja. Nu outar jag dig. Men liksom så, där, så kommer det, så fort som du skriver sådär, vi behöver en bättre värld, så kommer det 50 bottar som bara sådär, nej, vi behöver inte en bättre värld, och du har en full keps. Ja.
Det låter som X. Ja. Det låter jättemycket som X. De här siffrorna med 76% bottar på X är dels så är det jättekänsligt det där, för de här undersökningarna som görs, hur mycket bottar finns det på Meta, X, Google, de här företagen, det är ömtålig information eftersom deras sidor är reklamplatser. Och ju större del av X som är reklam gjorda av bottar som bara bottar läser, desto mindre är den reklamplatsen värd. Elon Musk vill inte att det ska vara 76% bottar. Han vill att det ska vara riktiga människor. För bottar kan inte köpa saker, som bekant. Det gör det liksom problematiskt. Den där procenten blir liksom livsviktig för de här företagen. Men också svårt att veta fortfarande. Och som du säger, sen i somras hade också blomstrat upp en sån här nyhet om att just hela internet skulle vara över 50% bottar.
Ja, det var fast en dag att nu har vi passerat det här dagen, nu över hälften.
Har vi sagt vad en bot är? En bot är en autonom mjukvara, alltså en AI-grej. Och bottar används då som attacker mot kommersiella motståndare. Ofta ett botnätverk kan överbelasta en konkurrents hemsida och leda kunder till din egen hemsida. Eller så kan de skrapa fram info, data och material. Det kallas för scraping. Nå, hur som helst.
Alltså jag är först och främst så glad att du sa det där, för jag har bara tänkt på botten Anna. Det är därifrån jag har fått all min sådär kunskap.
Ja, men Anna fanns inte på riktigt. Anna var en autonom mjukvara.
Va?
Botten Anna, nej, hon var ju en riktig tjej som var det i låten sen.
Alltså du är så blowing my mind här. Ja, så tänkte jag bara säga, det är liksom också, alltså det används, det som är också spännande med bottar som du inte nämnde nu, men kanske skulle, så det är ju också att man kan använda till exempel, alltså Ryssland har ett nätverk som kallas Pravda, och de liksom använder just bottar för att skapa webbsidor som bara kan läsas av AI, och då förvrängs till exempel, alltså den info som du kan få, alltså Wikipedia har ju jättemycket problem med det här, att det kan liksom vara citat och liksom den här notförteckningen, som kan leda till förvrängda sidor som inte människor överhuvudtaget kan läsa. Mm. Där det mitt i allt liksom finns sådär att, ja men vet du, Putin är världsbäst på typ pingis.
Mm. Och här är källan.
Och här är källan.
Då är det bara en robot som kan läsa den källan.
Exakt.
Yep.
Och när jag ställer en fråga av min ChatGPT, så kan den hämta information från de här påhittade sidorna.
Ja. Exakt.
Den här 50%, alltså den här statistiken om att över hälften av internet är dött, är förmodligen inte sann. Det ska jag också debanka nu. Eftersom den här statistiken har tagits fram av ett cybersäkerhetsföretag. Vad den dock gör är att den kastar ljuskäglan på ett ganska obekant fenomen, lite som du pratar om också, alltså de här en slags myrstack på baksidan av internet som inte den frontpagen som vi har med att göra på daglig basis. Ibland ser vi ju ohyran också när man scrollar fram någon post som helt tydligt är AI-genererad eller till och med reagerar eller engagerar med ett innehåll som man sen märker, ah fuck, den här människan finns ju inte, gud, det är så nollo.
Jag är livrädd för att jag skulle reposta någonting. Ibland vet jag en gullig hund, jag följer mycket djur på det där Instagram till exempel, att här är en gullig hund och den är nu kompis med ett lejon. De har blivit mer och mer trogna. Jag ser ju själv att de är kompisar. Ja. Och jag är livrädd att jag går på det här och sen repostar jag det.
Ja.
Alltså det här var ett ganska grovt exempel.
Jag tycker inte alls det är grovt.
Nej,
jag tror det är
alls.
Mycket vanligt.
Det händer ofta. Ja. Det är jättevanligt. Alltså det är svårare och svårare att se skillnad på AI-genererad content och inte. I februari så gick typ OpenAIs grundare Sam Altman, så han gick ut och sa att de har nu liksom en bot som kan skriva skönlitteratur. Och det är liksom sådär att, ja, det är helt, jag läste det. Det är liksom, alltså det är helt duglig skönlitteratur. Hans prompt var sådär liksom att, vet du, skriver en så här metafiktiv grej om typ AI och sorg. Och så var det liksom sådär, vet du, att kursorn är hjärtslaget och sådana saker, vilket jag skulle ha stryk i reven av. Liksom sådär, vet du. Jag tänker att om människor inte läser så mycket,
nej,
så kommer de också att vara sådär att, men det här är ju jättebra, och jag fick det direkt.
Ja. En annan hållplats på resan mot slutet av internet tycker jag är att i Fortune skriver de att AI-marknaden kan vara en bubbla i stil med IT-bubblan på 90-talet. När det då, vi är väl alla finansiella analfabeter här, men gissar jag, har jag fel?
Ja, jag vet inte om pengar.
Nej, men det är väl då en viss kärva av marknaden hypas upp på ett sätt att dess värde blir uppblåst och blir en bubbla, och sen när den spricker så förlorar folk pengar. Och om AI-marknaden är en bubbla så är den mycket större och kan ha mycket mer förödande resultat än IT-bubblan på 90-talet som då väl slog oss in i en recession. Alltså. Och risken är att den är byggd på uppumpade siffror, falska rapporter och opålitlig data just genererad av bottar, alltså av sig själv. Vi kan ha alltså en recession att vänta, precis som när dotcom-bubblan sprack, för till skillnad från de här jävla bottarna så lär vi oss aldrig av våra misstag.
Men det värsta är, Joel, nu att jag nickar åt allt vad du säger, men samtidigt så låter du som en konspirationsteoretiker.
Jag förstår. Jag vet inte vad jag ska... Det är väl dystopiskt alltså.
Ja.
Vad skulle er gräns vara för att hålla på med det där? Alltså internet. Om vi säger att siffran är att det som jag har läst som ska vara mest rimliga, att från 5-30% av sociala media är bottar.
Jag skulle säga att utgående från dagens hesari, där det var liksom, vad heter det? Det var två jotton. Den ena var typ att kvinna använder AI och kan därmed göra sina kollegors jobb. Woohoo! Och sen var det arbetslösheten har ökat i Finland under den. Och jag var bara så där liksom att, ja, det är liksom att du... det blir inte tydligare än så.
Nej.
Men Joel, alltså du sa att vi lär oss aldrig av det vi gör, och alltså jag finns inte på sociala medier, för jag har inte något socialt nätverk att ta del av. Så skulle det finnas bottar som vill vara vänner med mig, så skulle jag ju bara vara så där liksom att här är jag.
Intressant.
Ja, jag har faktiskt en kompis som säger sig vara jätteförtjust i att chatta med bottar.
För det har blivit mycket, mycket vanligare.
Ja, men också liksom att liksom det är så där, vet du... Det på just dating-sajter så finns det bottar. Och det kan komma liksom så där, vet du, vad heter det, en otroligt lång utläggning på min fru då. Och sen så är det så att, ja, hur hände det? Ja, alltså det var en båt som förliste och där dog mina två barn också.
Berätta om båten. Alltså man tvingar botten gräva ner sig.
Exakt.
men hellre kanske en trevlig båt än en riktig människa som är förskräcklig. Känner ni till Yahoo Boys? som ett sådant här nigerianskt bedrägerinätverk på ganska hög nivå, där man just berättar att man är fake-profiler, men det är alltså människor bakom de här fake-profilerna, och de är ganska framgångsrika, och man har sådana manuskript för att du skriver så här och då kan du få en kvinna att börja älska dig väldigt snabbt, och då är det alltså riktiga människor bakom de här fake-profilerna. Så är det så stor skillnad att är det en bot eller Yahoo Boys i Nigeria? Jag kanske hellre understöder Yahoo Boys i Nigeria. Det här är en fråga.
Ja, jag tror att så här, i år har flera av mina vänner uttryckt att de ska skaffa en dum telefon i motsats till smart. Att go off that grid. Är det då för att interaktionen på sociala medier är att se icke-mänskligt innehåll? Är det att man liksom både är helt kontaktbar hela tiden och samtidigt så bryr ingen sig? Eller är det just att det antingen så är det Yahoo Boys eller en chatbot som man pratar med på nätet? Men det verkar som att min åldersgrupp, millennialerna, det var ju vi som gjorde det här internet. Vi skapade kattvideor. Vi rensade bort incellarna från Reddit. Vi döpte den där båten till Boaty McBoatface. Alltså det var en bättre tid. Och det fanns en tanke om ett internet som en mötesplats. Och just att ha de här sociala nätverken i. Jag tror att det är kanske främst millennials som har blivit kränkta av den här förändringen. Det här är ett internet som tjänar på oss och inte som tjänar oss längre. Det kanske aldrig var fallet, men vi trodde att internet skulle tjäna oss. Att vi skulle få ha nytta av det. Janne pratade i förra sällskapet om Knausgårds problem med datorer och internet. Gå och lyssna på det här avsnittet också. Och jag känner att det finns en lösning på den här gode Karl Oves problem, Knausgårds problem. Och det är ju då att vi behöver inte oroa oss så mycket, för det här kommer själv dö. Det här internet kommer liksom, jag tror vi på riktigt kommer ses som är, och internets användning som sökmotorer och sånt kommer på riktigt ses som en fas. En vacker dag vi kanske sitter på biblioteket och läser en bok istället för att googla någonting. Man behöver ju sin smarttelefon för att stiga på bussen eller få en biobiljett. Kanske internet kan användas som det, den här IT, alltså informationstekniken, men inte som ett nätverk. Jag tror att vi måste bygga våra nätverk från grunden, och jag tror att det börjar med en dum telefon eller överlag, att det eskalerar sitt internetmedlemskap. Kan då handla om också ett identitetsbekräftande, för vi, åtminstone min åldersgrupp, byggde våra identiteter genom internet och då det här sociala nätverkande. Och bekräfta våra identiteter genom det. Men om det bara är robotar som ser på mina bilder, så ser det ut som ett så barnsligt projekt. Att hellre är jag då kanske anonym tills någon skakar min hand. Ja, jag tror jag bara längtar efter ett internet som tjänar oss. Precis som jag sett många posts om AI också. Att var inte AI-tanken att det skulle... Förhoppningen var ju att AI skulle städa mitt rum eller diska min disk. Inte göra min konst. Det ska ju frigöra mig att göra min konst, men nu gör det min konst så att jag måste städa och diska istället.
Men Joel, alltså, dör det inte ännu snabbare om alla går ut därifrån? Om vi alla går ut där så är det just till slut bara AI.
Ja.
Okej, och så får de vara där för sig själv.
Ja.
Och vi är för själva i biblioteket.
Ja, grejen är att så är vi i biblioteket eller står utanför en sån automat och får en pappersbiljett i bussen. Jag litar ändå på att kapitalismen och marknadssystem kommer lösa det där. Alltså vi på något sätt ska vi nog få se den där reklamen ändå. Men om bottar gör reklam som bottar tittar på, det är inte lönsamt för någon. För ingen köper, bottar handlar inte. Så det kommer förändras. Vågar jag ändå sticka ut hakan och påstå. Sen är det ju inte, ska vi komma ihåg, sen är det ju inte bara bottar som är jävliga på nätet. Alltså den, som du säger med Yahoo Boys eller någonting. Att den procenten av riktiga människor som ännu faktiskt finns på nätet Och på sociala medier är ju stort också i regel rövhål. Men de kan vi ju träffa på stan istället. Så får de vara det till my fucking face. Som Shakespeare skrev, helvetet är tomt, alla djävlar är här. Och vi behöver inte deras e-mail.
Jag ska få på studieledigt. Jag ska studera inte AI, utan bland annat litterär sakprosa. Jag tänker skriva om er. Och det betyder att jag är studieledig hela hösten. Och ni får inte tro att jag har fått sparken, utan jag är på riktigt frivillig studieledig. Men alltså, jag har inte fått sparken.
Du har absolut inte fått sparken. Nej, ingen tror att du har fått sparken.
Jag är studieledig hela hösten. Jag kommer tillbaka sen på våren, har jag tänkt. Vare sig ni vill eller inte. Joel kommer att ta över. Mm. Så det är Joel och Kia som är programledare. Och det där, det blir inte någon skillnad alls. Det är som när mamma och pappa skiljer sig. Så det, allt kommer att vara som förut.
Det blir inte sämre eller bättre, men det blir annorlunda.
Exakt. Mm. Så är det.
Skilsmässa är inte sämre eller bättre. Det är bara annorlunda.
Det är annorlunda.
Ja. Och det kanske blir lite övergångsperiod, men vi kommer nog landa på rätt köl, ska du se.
Så kommer det att gå. Så som Shakespeare sa.
Ja.
Du hade så snygg parafrasering där i slutet, Joel. Alltså, verkligen. Joel Forsbacka, tack.
Tack.
Adrian Pereira, tack.
Tack.
Och jag, Annie Hetren, säger tack för mig och vi hörs småningom igen. Mm. Hej.
Moi.
Hej då.